Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Det här är Mellan raderna med Gide och Öhman, en podcast om läsning.
Hej Karin.
Hej Peppe.
Vad har du läst i veckan?
Jag har läst en och en halv bok. Det är för första Gå förlorad, Agnes Lidbecks roman, senaste roman. Och sen så har jag börjat på en självhjälpsbok, eller två faktiskt.
Jaha.
Så att vi kan ta tillbaka det där självhjälpsinslaget som vi hade som nästan stående ett tag.
Ja, jag gillar det faktiskt.
Vad har du läst?
Jag har till och med varit på semester, men ändå har jag bara lyckats kvala in en bok, och det är Amanda Svenssons Ett system så magnifikt att det bländar.
Den är världens svåraste titel, kan den också heta, av Amanda Svensson. Men det var ju den du pratade om lite förra veckan.
Ja, så jag har fortsatt på den. Den är ganska tjock, vill jag säga, till mitt eget försvar. Den prestationskvinnan är mer känd, att jag ändå borde kunna ha läst fler böcker än så här. Men ja, Karin, nu är det bara som det är.
Du ska känna dig lite, lite dålig.
Det ska en kvinna alltid göra.
Försöka. Ja, precis. En riktig kvinna ska alltid känna sig lite, lite otillräcklig någonstans. Eftersom du är perfekt i övrigt, så får det här får vara grejer.
Ja, men jag kanske kan köpa någonting då, så kan få mig känna mig bättre. Liksom någon sminkprodukt, precis. Eller klädesplagg.
Så funkar ju en riktig kvinna också.
Fillers,
man kan alltid köpa sig lycka. Ja, Restylan. Restylan mot bok. Icke bokläsning. Du, är det lika mycket obsession kring Game of Thrones säsongspremiären borta hos dig?
Alltså, ja, vet du.
Men vadå, är ni så här coola så att ni bara I really never watched Game of Thrones, och sen så bara
Nej, jag brukar faktiskt kolla på det. Alltså, jag kommer så bra ihåg chocken i det sista avsnittet i första säsongen när hjältar faktiskt dog. Alltså, de tog livet av de som man hejar mest på. Det brukar ju aldrig ske i, åtminstone inte i amerikanska serier.
Ja, det var Ned Stark då, va?
Ned Stark, alltså det namnet kommer man ju aldrig att glömma. Hans huvud på den där pålen.
Då kände jag, jag kan fan inte lita på någonting längre.
Nej, jag kände vet. Jag. Det var liksom en game changer i livet.
Ja, det var liksom värre när jag fattade att tomten inte fanns. Bara, nu är det slut.
Döden blev på något sätt verklig på ett helt annat sätt.
Så Peter och jag pratade över middagen här nu. Det är ju kvällstid här i Sverige. Och nu har vi bestämt oss för att kolla på den här första avsnittet på sista säsongen. Vem kommer dö den här säsongen? Det var vår. Spirituella, intellektuella samtal.
Men alltså, jag lyssnade i natt när jag inte kunde sova, lyssnade jag på en podd som talar om någon slags ingenjörer i Tyskland som har uppfunnit, liksom utvecklat en algoritm som har räknat ut vem som mest sannolikast kommer att dö i den här säsongen.
Alltså, är det sant? De har alltså ännu mindre att snacka om i Tyskland än här i Sverige. Det kändes ändå lite trösterikt, måste jag säga.
Men hör du, får jag säga en sak? Jag tycker att det är, du vet, när folk engagerar sig mycket och är så här entusiastiska över någonting, jag tycker det faktiskt är ganska fint. Men så kommer det alltid den här någon som ska vara lite cool och är så där, jag har aldrig sett ett enda avsnitt, gud vad ni är töntiga som tittar på fantasy. Och Det, jag vill bara skicka en hälsning till er som har skrivit på Twitter. Ni, det är inte tufft. Ja, okej, du sa det kanske hårdare än jag, men vad fan, låt vad folk har. Det är ju otroligt fint att någonting, alltså att en saga kan inspirera eller entusiasmera människor så här mycket.
Det är som den, vad ska man säga, den finkulturella motsvarigheten till cool girl attityd. Ja. Det är när man är så här. Nej, det där har aldrig riktigt tilltalat mig. Och ibland gör jag mig skyldig till det av ja. Ren trots. För att jag blir så, i och med att jag har en man som jobbar i tv och så ska folk liksom alltid prata om, ta för givet att det enda vi gör är typ att titta på tv här hemma i vårt hushåll.
Så det är sant.
Då kan jag bli lite anti, så kan jag bli så här, vi har faktiskt ingen tv, för det har vi inte. Vi är så himla otekniska, så den här liksom tablåsända tv-funktionen, den la av för 2 år sedan och vi har liksom inte orkat fixa till det, så vi kollar ju bara på strömmen, men det är ju skitsamma vad man använder för
jag vet, device, men det har jag också. Men man vill ju heller inte vara den personen som helt enkelt ska smyga in där guilty as charged, som vi säger i USA, som är den personen som är sådär att jag har faktiskt ingen tv.
Nej, precis. Alltså, det är en fin balans. Däremot så kan jag ju faktiskt ganska glatt säga att nej, jag tittar inte på typ Paneviks eller Ex on the Beach eller sådär. Men det gör ju, vår tonåring gör ju det. Det är väl också kul liksom. Jag tycker Game of Thrones, det hör fan till allmänbildningen. Det är som att ha körkort liksom. Det är inte coolt att inte ha körkort. Det är bara töntigt. Skaffa fucking körkort, människor.
Men vet du vad, jag tänkte precis erkänna att jag faktiskt kollar på Paradise Hotel. Det är min guilty pleasure. Det är inte sin guilty pleasure, jag gör det. Jag kan stå för det.
Men det är pleasure.
Det är verkligen pleasure. Men jag tänker med Game of Thrones, det är ändå av en så otroligt stor del av ens, av den här tidens populärkultur. Det är ju en, jag tycker att om man ska ha lite koll på kulturen, det som engagerar folk under 2010-talet, så är ju Game of Thrones någonting som man kanske inte behöver slaviskt kunna namnen på alla riken och huvudpersoner, men ett litet öga måste man ju kasta på det, måste ju ha koll på vad det handlar om. Om man är för högkulturell för att titta på serien kan man ju läsa böckerna till exempel.
Alltså det är ju vår tids Dallas för guds skull. Det är ju roligt att kunna liksom bara dra referenser till de här figurerna. En annan sak, nu när jag ändå håller på och ska störa mig på det här med tv-frågor. Mm. Det är ju också när folk väl medvetna om att min man har jobbat på TV4, många av våra vänner jobbar där, eller att han jobbar på TV3 via SAT-kanalerna nu.
Ja.
De är så här, nej du vet, jag tittar ju mest på SVT.
Du vet, man bara,
då vill jag typ bara skrika hur många fler, många, mycket högre tittarsiffror Nyhetsmorgon har än den fucking astråkiga morgonprogrammet som ingen ens vet vad det heter som SVT. Nej men gud, vad barnslig, vad måste jag säga? Fucking är varannat ord.
Men det är ett så konstigt positionerande. Att så där indirekt säga att jag bryr mig verkligen inte. Så folk gör det ibland med min blogg. Det är superviktigt för dem att berätta för mig att de inte läser min blogg. Men de råkar läsa ett inlägg som de skulle vilja kommentera. Alltså det händer otroligt ofta. Alltså överraskande ofta.
Och då känner jag, jag lyssnar ju på er podd ibland.
Jag vet. Jaha, det var viktigt att säga att du inte...
Men, säg exakt när. Nu känner jag att vi i och för sig tappat de lyssnare vi har nu när vi håller på att ranta om det här. Så att vi får kanske bara move on.
Och tala böcker istället.
Men en annan sak som jag faktiskt kan rekommendera, om man nu kan sänka sig till att titta på Trash-kanalen, så är Peters senaste dokumentär om USA som heter På gränsen. Den är satfläsk vad bra den är faktiskt. Och det, nu vet jag att jag är part i målet, men jag är jätteimponerad vad de har lyckats göra journalistiskt med små medel. De pratar alltså om vapenlagar, USA besöker USA då, det här teamet, och Ku Klux Klan, ja, droghandel och så vidare. Det är kontroversiella frågor, eller gränspolisen då mot Mexiko och så vidare. Du och jag har ju pratat om Navid Modiri och hans podd. Vad heter den podden nu igen?
Jag tror den heter Vi måste kunna prata om.
Just det, den har ju också blivit väldigt, alltså jag tycker att den är alldeles städes närvarande nu, den här podden.
Ja, tycker jag också.
Liksom en snackis, den här frågan som just vi snackade om i podden, om vad är god journalistik?
Eller vad är ens journalistik? Ja. Överhuvudtaget, alltså jag tänkte mycket, jag tycker det här faller inom samma rama som Julian Assange. Det var någon som skrev att alla journalister borde nu stå upp för honom för att han, och liksom stå på hans sida eftersom han företräder pressfriheten och transparens. Men jag tycker faktiskt att det han har gjort, och i och för sig också det, som, det är ju en annan sak som David Modiri gör, men allt det är inte journalistik, och att bara släppa lös en massa, sprida en massa fakta är inte journalistik. Journalistiken är att hitta ett sammanhang och kunna förklara och se saker och ting ur olika perspektiv. Och då, speciellt i David Modiris fall, vara tillräckligt påläst för att kunna ställa kritiska frågor. Journalistik är inte bara att släppa lös en massa åsikter och fakta och säga vad gör ni, gör vad ni vill med det här. Det här är yttrandefrihet eller pressfrihet.
Ja, men jag tycker det är en superintressant fråga, och vi har ju fått mottugg här från våra lyssnare när vi har liksom kategoriskt avfärdat Navid Modiris podd utan att heller ha lyssnat särskilt mycket på den. Men jag skulle vilja rekommendera också att ni tittar på den här På gränsen, och ha gärna synpunkter om ni tycker att det är balanserat eller obalanserat eller så. Och tips, titta på Via Free. Kom inte och säg så här, nej vi har inte TV3, för att man kan även titta på den gratis på Via Free-appen. Jaha, nu har jag gjort reklam för min mans TV-program. Det var ju väldigt konstigt.
Vilken fin hustru. Nej, det hade du verkligen aldrig gjort.
Det tidigare. Nej, jag har typ aldrig pratat
du om brukar det. Aldrig vara sådär, ni måste kolla på Nyhetsmorgon.
Nej, du vet, jag tittar inte så mycket på Nyhetsmorgon. Jag tittar på SVTs morgonsoffa. Nej, men hördu, hur som
får
helst.
Jag, ja. Får jag se ännu en sak om det? Jag tycker att jag lyssnar på en intressant annan podd, förutom, det finns ju andra poddar mellan raderna, som heter Invisibilia, som handlar, där ett av de senaste avsnitten handlar om empati. Och det, där tog de upp lite samma saker, att när man hör, ska allas historia få höras, och på vilket sätt ska man få höra dem? Och de, ja men de, det är en ganska, alltså kanske traditionellt kvinnlig podd, om man får säga så. Så de talar mycket om ett liksom, kanske traditionellt kvinnligt perspektiv. Och då har liksom, där har empatin alltid varit, man säger generellt, gud vad jag generaliserar med att kvinnor har större empati, har lättare för att kanske uttrycka, är inlärda att uttrycka större empati. Men också att det kan bli ett problem om man till exempel, de hade incels, alltså män som är i ofrivilligt celibat som ett exempel. Om man sätter för mycket fokus på att förstå, i det här fallet män som faktiskt gör kvinnor väldigt illa. Och jag kan tänka att det samma sak gäller när man intervjuar någon som är med i Ku Klux Klan eller någon som till och med har begått ett mord. Att man, jag tycker det är viktigt att kunna göra journalistik och deras, försöka förstå deras sida, men man ska ändå vara försiktig med hur mycket man presenterar empati, hur mycket man, hur, ja, men man ska, det finns stunder där man kanske måste vara sparsam med empati.
Mm, det är högsta grad. Men det är jätteklokt. Det är superaktuellt just nu, även här i Sverige, med efterdyningarna kring Josefin Nilsson-dokumentären.
Ja, precis.
Och för övrigt världen över med de här liksom, dokumentärerna kring alla möjliga, R. Kelly och Jackson och sådär. Ja. Hur mycket förståelse kan man... Jo, men personen i fråga hade en sån trasig barndom, eller och det var så mycket alkoholproblem, eller ja, eller det är så svårt att vara skådespelare, eller bluttamblä, liksom. Det är verkligen...
Ja, men kanske väldigt... så här, att vissa saker är en förklaring, men ingen ursäkt. Man kan förstå någonting, men det betyder inte att, att man behöver slösa väldigt mycket empati eller förlåtelse på det.
Men du, nu ska jag prata lite om den här boken som jag har läst då.
Do it!
Och jag har lyssnat på den. Jag har lyssnat på hela boken. Gå förlorad. Det är alltså den tredje i en romansvit av Agnes Lidbeck, som började med att finna sig. Sen kom den, som handlade om en vad ska man säga, familj i sönderfall, handlar ju för alla hennes böcker om, men ur en kvinnas perspektiv skiljer sig från maken. Och sen så kom den här förlåten som handlar om två systrar som håller på att ta hand om ett dödsbo eller gammalt övergivet, höll på att säga, släktens sommarhus och massa minnen ifrån deras uppväxt och deras dynamik sinsemellan. Och sen så kom nu den här Gå förlorad. Det vill bara säga att det är så vacker melodi i de här Finna sig, förlåten, Gå förlorad. Mm. De här tre titlarna tycker jag är fint. Det här gången handlar är perspektivet en mans, alltså huvudpersonen. Han heter Anders. Han är familjefar och det är en... precis som de andra på sätt och vis så är det liksom en... skildring av livslögner, hur vi inte vi speglar oss i vad vi tror är andras uppfattning om oss själva. Det blir liksom vår uppfattning om oss själva. Vi är inte sanna mot oss själva. Den här förljugenheten som man har, alltså, det är nästan, jag tror att Martina Loden var den som skrev, någon recensent skrev om det här, men det var nog den, hon i DN, att det är nästan de här bibliska dödssynderna, högmod, du vet.
Girighet och ja, glupskhet. Och...
ja, precis. Den här familjefadern då, han tycker att han är så himla förträfflig, liksom, ja, egentligen. Och de små förseelser som han då i hans tankevärld gör sig skyldig till, han har alltid en väldigt rationell förklaring. Han tappar det och råkar liksom örfila sitt barn. Och då är det, då är det så här, oj, det är egentligen typ synd om honom för att han anstränger sig så mycket och hon provocerar så mycket och alla, det är mänskligt att fela och du vet, han hittar alltid något sätt, han bedrar sin fru och då är det så här, ja, han är själv psykolog och han har ju tillgång till massa statistik om hur många människor som faktiskt är otrogna mot sina partners, så att det är så höga siffror så att han är i själva verket helt normal.
Ja, gud, vad intressant.
Normen, ja. Och så håller han på och så håller han på och håller han på och läsaren, och det är så iskallt liksom, jag vill inte säga cyniskt för det är så starkt ord, men, men hon gestaltar de här personerna med en någon slags kyla kan man säga.
Ja. För att
vi eller som läsare... ja, precis. Vi får ju ont i magen när vi märker att han är ju fullständigt inkapabel att se sitt barn på riktigt. Att liksom, han hittar någon teckning i barnets rum som föreställer en hand, liksom, en mans hand eller så. Och han bara, ja, och så går han därifrån medan läsaren bara börjar tänka så här, vad är det här? Är det våld? Vad är liksom... eller han råkar höra sitt barn leka med någon kompis och säga saker som låter ganska grova som de har hört de vuxna säga. Han bara, ja, jaha, så här. Och så frun då som han tycker är rätt patetisk någonstans. Han kan inte hjälpa att han tycker att hon är lite underklass så där, jämfört med han själv. Han tycker att det är väldigt viktigt med att man inte har köpt tårta och man har inte... man kallar det inte fika utan man dricker kaffe. Han har massa såna här överklassmarkörer för sig. Och sen kommer det ju fram mellan raden att han minsann också växte upp i någon mexitegelhus med någon... alltså det var inte alls så himla rätt med dukning och manér och såna här saker som han har på något sätt byggt upp någon slags lögn att han kommer från något som är finare än vad frun är. Så han är egentligen en ganska... vidrig människa på ett subtilt sätt liksom.
Eller, gud vad intressant. Ja. Alltså,
nej, men, det är så smart.
Ja, och det är säkert, det måste ju vara så subtilt att man, känner du en självrannsakan? För jag känner igen
ja,
sådär.
Ja, visst.
Nu
absolut.
Menar jag inte att jag slår folk, men det där att man förklarar när man gör någonting fel, att man snabbt hittar på en förklaring till varför det kanske ändå inte var så farligt.
Ja, när jag gick nog över gränsen där, men herregud, vem hade inte gjort det med tanke på exuset? Alltså där håller vi på hela tiden. Eller ja, jag får ut mot mitt barn och skällde på barnet, men trots att liksom, det var en liten förseelse. Men jag är ju så stressad och jag jobbar ju så där håller man på. Vi håller på så hela tiden, eller mot våra partners då. Eller man kanske inte behandlar någon väl, helt enkelt, som man bör behandla väl.
Eller tycker man är lite bättre än någon annan.
Ja, den grejen vidrigt, har vi. Ja,
alltså,
vi är ju lite vidriga.
Äcklig liksom, egenskap.
Ja, just den där självförljugenheten, det är kanske människans äckligaste egenskap. Ja. För det är ju den som är upphov till så mycket ondska. Även sådana här vardagspetitesser naturligtvis, eller ja, petitesser, men också helt fruktansvärda svek och rasism och alla möjliga hemska företeelser. För att vi tycker liksom att vi har någon form av, vad heter det, entitlement. Vi har liksom en rättighet, ett privilegium som är liksom ingrott i vår självbild.
Ja, vet du, jag satt och tänkte faktiskt igår på det, att vad gillar jag egentligen? Gillar jag vissa saker för att jag vill vara en person som gillar dem? Eller gillar jag dem för att jag gillar dem? Och finns det någon skillnad däremellan?
Ja, just det. Den gör lite ont att tänka på faktiskt.
Ja, visst. Verkligen. Musiken, kläderna, liksom. Ja. Ja, det är nästan så, det är nästan så smärtsamt som man vill liksom inte riktigt gå och nosa där för mycket.
Ja, jag bara kopplar direkt tillbaka till Paradise Hotel. Gillar du för att du är en sån person?
Eller vill jag bara vara en person som gillar? Ja, fan. Ja. Ja, nej, det handlar väl om att bygga min identitetsbyggande.
Du är vara ironisk hipster. Du har liksom tagit det ett helt varv runt.
Ja, precis. Så det är som det för några år sedan var folk sa att nej, Paradise Hotel är egentligen väl en feministisk serie. Eller?
I nästa poddavsnitt Peppe recenserar.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Jo, i alla fall, i romanens, som de här tre historierna tycker jag alla har ganska öppna slut. Och det kan vara lite jobbigt med de här öppna sluten. Man bara, vad fan hände? Och varför blev det inte... Alltså, hur knöt hon
ihop det här? Så man känner att författaren är skyldig en förklaring.
Ja, precis. Men hon är ju iskall även där, Lidbeck, att livet är ju så här, att det blir aldrig ett Game of Thrones epic ending på alltihopa där alla trådar knyts ihop. Nej, vi bara pågår vidare och Anders relation till sin fru eller sin dotter eller sin mor, den har då gått förlorad, kan man säga. Och det är för att han är en jävla emotionell klant, som de flesta av oss är. Liksom.
Ja.
Man har de där små känselspröten. Ja, precis. Nej, men det är liksom... Men det är ju en fantastisk, tycker jag i alla fall, läs- eller lyssnarupplevelse. Dock ska jag säga att det är jäkligt modigt av Agnes Lidbeck att läsa in boken själv. Jag tycker inte att hon är... det är inte Björn Kjellman-nivå på uppläsningen, och det ska det ju heller inte vara eftersom han är skådis och hon är författare. Hon är lite för bara för det så börjar jag bete mig så själv, men liksom lite hackig och lite dröjande i sitt sätt att frasera och pausera, som det blir inte riktigt ett flow, kan jag tycka.
Jag kan tänka mig att det är svårt att läsa in sin egen bok. Man är liksom för nära den. Jag kan tänka att, eller så känner jag säkert inte alla, men att det blir liksom nästan för privat att läsa upp sina egna ord.
Ja, och ibland är det jättebra att det just är hon som läser, för att då läser hon en mening med en lite ironisk klang i rösten. Så ja. Då får den ett större djup som man kanske inte hade tolkat in då om man läste den. Men det, ja, nej, jag gillar nog mer när professionella uppläsare läser.
På tal om det förresten, så jag har en kompis som går på Nina Wähäs skrivkurs, och hon berättar att Nina Wähä håller på att läsa in själv testamentet, som jag ju har talat om väldigt mycket i den här podden, och vill att du också ska få uppleva, så vi kan tala om det tillsammans. Så den borde komma som ljudbok alldeles strax, om inte den har kommit än.
Gud, vilken dröm att gå på Nina Wähäs skrivkurs.
Ja, jag vet. Det var också det enda jag kunde tänka på. Vilken dröm.
Jag kunde inte lyssna på resten som hon sa, för du bara kände så här,
ja, det var bla 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 bla.
Ja. 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 Jag vill också bara tillägga att jag tycker väldigt mycket om att läsa en kvinna som skriver om en manlig huvudperson, ja, och tvärtom. Jag tycker att det blir oftast väldigt, väldigt bra. Vad var det för jättegeneralisering? Men i alla fall.
Nej, det var ju jätteintressant. Jag tänkte, för det är det första jag tänkte på. Fan vad coolt att hon skriver om en man. Det är ändå inte supervanligt.
Nej, det är inte tyvärr. Men du, jag vill också säga att Peppe, jag har lyssnat så noga på dina bokrecensioner att jag igår tog mig an att laga ett recept ur den här Hanna Gulliksen
kokboken
som du höll på att prata om, som du sa att det var någon så här 00-talets pastarätt.
Du har lagat avokadopastan.
Ja, hipsterna i Helsingfors.
Ja.
Jag är inte den som är den. Jag vill laga den här jäkla pastan.
Hur blev det då?
Det blev ett stort fiasko.
Nej.
Ja. Barnen vägrade äta den.
Nej.
Och då var alla andra ingredienser slut, så jag fick bara koka. De fick alltså pasta med ketchup. Hoppas inte min man lyssnar på den här podden, för att det är så här.
Nej, men sånt gör jag aldrig med.
Nej, men det är också väldigt dåligt i vår. Vi har väldigt vad ska man säga?
Ni är lite finare. Ja, lite finare än där
med dagarna. Det är väldigt höga pretensioner när det gäller näringsrik kost här i vår familj. Och detta upprätthålls, som du märker, enbart av min man som lagar mat till oss andra. Men jag kan säga att hela helgen har varit katastrofal vad gäller matlagning. Jag ska inte vara i köket. Jag skulle smöra för våra kompisar som vi ska åka till Italien med i sommar. Skulle göra en panna cotta. Jag hade köpt vaniljstång som jag skrapade ur. Jag hade liksom, liksom enligt konstens alla regler. Jag hade färska bär i botten när jag hällde på det här. Jag gjorde en hallonkoli, som det heter. Man liksom tar bort kärnorna från hallon. Färska hallon.
Vem är du?
Bla, bla, bla. Nej, men tydligen är jag jävligt dålig på att laga mat. Därför att det blev som en gummiboll. Man fick inte ens ner skeden i den pannacottan. Och det värsta är att en av de här, det här par, han är alltså kock, han är liksom prisbelönt kock. Ja, hur som helst, kvinnor ska inte vara i köket. Nej. Har jag bestämt i vår
familj. Och en kvinnas värde ligger inte i hennes matlagning.
Men du, har du kommit till fler insikter om den här tjocka boken? Ett system som är magnifikt att det bländar av Amanda Svensson.
Titeln är ju fortfarande fantastisk. Och historien är också fantastisk. Kommer du ihåg att jag jämförde henne med Jenny Jägerfelds
Blixtra spraka blända?
Hur kan du komma ihåg det? Vet du vad? Jag sa ju att Amanda Svenssons stil påminner om Jenny Jägerfelds stil. Men jag måste säga att just nu, jag vill inte så hemskt att ställa dem mot varandra, men just nu gillar jag faktiskt Jenny Jägerfelds senaste bok. Det finns någonting, för att göra en snabb recap, Amanda Svenssons Ett system så magnifikt att det bländar. Handlar om tre stycken syskon, de är trillingar, de är kring 24-25, de har knappt någon kontakt med varandra. En bor i Sverige men befinner sig mest på Påskön där hon har åkt efter en kille som hon egentligen inte vill ligga med.
As one does.
Ja, men det vanliga.
Åk inte ner till liksom Grankan eller något, man bara Påskön.
Men det finns någonting, hon är den ängsligaste av syskonen. Hon Hon är inte rädd för allting, men hon övervinner sina rädslor och åker till världens mest avlägsna plats. En annan bor i, den tuffa systern bor i Berlin och är bonusmamma till en dotter, och där lever hon med en äldre kille, och bron bor i London. Det talade jag, honom berättade jag kort om förra veckan också. Han är alltså hjärnforskare och jobbar på ett laboratorium där han bland annat jobbar med olika djur som apor. Och när jag läser den boken tänker jag så här, jag tycker om den, men jag tänker att är det här en ungdomsbok, eller är det liksom en, eller är det en romantisk komedi? För precis som Jenny Jägerfeldt så är Amanda Svensson väldigt rolig och väldigt bra på att beskriva både komiska och tragiska situationer. Och, men så blir det, så dyker det, plötsligt dyker ungefär en tredjedel in i boken, dyker ett mysterium upp, och då förvandlas det liksom till ett, ja, men då blir boken, då börjar man tänka på att, är det liksom, är jag här för att lösa det här mysteriet nu? Är det därför jag läser? Och jag säger inte att en bok måste vara, alltså man behöver absolut inte kategorisera den in i en viss genre, men jag känner att hon kanske inte riktigt tar hand om mig tillräckligt väl som läsare. Jag får inga ramar, och jag liksom flyttar omkring någonstans utan att kunna grabba tag i egentligen vad det är jag läser.
Jag ska göra processen kort, Peppe. Du kommer inte läsa ut den. Byt. Du har varit på semester med den här boken, ja, och ni har ännu inte pratat med varann. Gör slut.
Ja, jag har faktiskt inte längtat efter den. När jag tar upp den känner jag det sådär att, men okej, det här var ju ganska trevligt. Men jag känner inte det där suget att läsa vidare i den. Det är synd, för jag skulle gärna, det finns, jag vill liksom inte avfärda den helt, men nu vet du vad, nu gör jag den typisk, nu gör jag mig själv verkligen här på det, jag vill inte vara för hård, men jag tycker verkligen inte den är dålig, men det finns ändå, ja, suget finns inte där.
Ni trivs bättre som kompisar helt,
ja,
enkelt.
Ja, det kanske inte är meningen att vi ska vara närmare.
It's
än så.
It's not boken, it's you.
Ja. Men tänker jag också, för jag tycker ganska mycket om liksom böcker som kanske är ungdomsböcker. Jag vet faktiskt inte om Jenny Jägerfeldt bara skriver ungdomsböcker. Men
hon har faktiskt kommit ut, Jenny Jägerfeldt, med en helt ny bok, ungdomsbok.
Jaha.
Jag älskade ju både Brorsan är kung, älskar mina barn, jag har inte läst den själv, 2016 kom den, och den här Comedy Queen som kom 2018, ja. Blixtrasprakar Blenna kom också 2018,
hon är ju helt otroligt produktiv,
men hon, och så håller hon på att skriva någonting med Mats Strandberg som verkar otroligt spännande, som följer dem på Instagram,
ja.
Men nu så har det kommit en ny ungdomsbok här, jag kommer inte ihåg vad den heter riktigt, men den kommer jag läsa. Garrat, säger
garrat.
Tonåringarna i Sverige. Jaha. Oerhört fult uttryck.
Ja, det är det verkligen.
Vet du vad, Peppe? Om du brottas med ditt pliktmedvetna, duktiga jag, så kan jag faktiskt rekommendera en självhjälpsbok som jag har lyssnat på här nu, kommit halvvägs. Den är lätt och behändig, snabbt och väldigt bra inläst. Och den heter The Subtle Art of Not Giving a Fuck av Mark Manson. Du kan förstå varför den där titeln,
ja, den, liksom den
appellerade till mig.
Ja.
Ja, och jag tycker att det är en rolig liten känga kring det här förbannade Marie Kondo cleaning, ja, art som alla håller på med nu. Min mamma har för övrigt, hon liksom trakasserar mig med saker som hon ska ge bort, hela släkten. Vi var där på så här födelsedags kaffe, fika, ja, igår. Och
vi ser kaffe. Så här, vi ser kaffe,
ja, ja,
den här podden.
Oja, jag bor på Lidingö och säger vi bara kaffe. Nej då, men i alla fall, mitt i den här tårtkalaset så bara, jaha, hörni, nu ska vi se så här, och alla vi vuxna barn, vi bara typ så här försöker peka på varandra att de ska ta över en massa saker. Det är jättefina saker, det är inte det. Alltså, hon har liksom, jag älskar hennes så här, smak och så, men vi har så mycket saker redan, du vet. Och det är för att hon håller på med den här, ja, Marie Kondo-grejen.
Men vilket lurigt sätt, för hon gör ju egentligen inte av sig med dem, utan de stannar ju inom familjen, så att säga.
Ja, precis. Och jag tror att det är liksom mindre smärtsamt för,
ja,
henne.
Tror jag, verkligen.
Att, ja, men nu har Karin den här krukväxten och den här mjölkkannan och så vidare, så att jätteroligt. Och min man som inte är särskilt materialistisk, han liksom bara höll på och försökte pracka på allting på svågen istället. Ja, förlåt mamma, ja, jag gillar dina saker. The Subtle Art of Not Giving a Fuck, den är skitbra. Den låter så här lite, vad ska jag säga, grabbig kanske klyschigt ord, men lite så här,
nu ska jag vara tuff liksom.
Ja, nu ska jag vara tuff, men den handlar faktiskt om buddhism, ska jag säga. Alltså, det är ju egentligen det här, befria dig ifrån den här känslan att du måste vara på ett visst sätt hela tiden, eller du måste, ja, men den här förljugenheten liksom. Mm. Det är en ganska härlig inställning. Det är det här att livet, det kommer problem med livet, det kommer liksom på köpet. Ja. Träffar du någon som du älskar, så kommer ni bråka, för det gör man. Du vet, får du drömjobbet, så kommer du stressa ihjäl dig på drömjobbet, för det gör man understund om, även om man är glad, eller även om man älskar sin partner eller tvåsamheten, så är det ett jävla jobb, vet alla liksom. Eller du kanske får de här barnen som du har drömt om, men då, det är ju skitjobbigt av
barn.
Men
de kommer att vara små as ibland.
Och, ja, de kommer vara små as, och du kommer göra fel, och du kommer klanta dig, och du så kommer ha ångest över det, och bla bla bla. Och det är inte så här sagt på något deppigt sätt, typ life's a bitch and so am I, men det är mer så där. Problemet är när du börjar se det som ett problem att du inte alltid är lycklig. Vi kan inte alltid vara lyckliga.
Mm.
Det är ju en helt skruvad världsföreställning att man liksom går runt på små rosa moln liksom, från 7 till 17 varenda dag, eller att man alltid vaknar med ett leende på läpparna. För om man tror att det är så, det är då man inte blir lycklig.
Ja, för då blir man besviken hela tiden.
Ja, och så blir man besviken på sig själv. Så här, om jag bara hade vägt liksom 5 kilo mindre hade jag varit lycklig. Eller om jag bara hade bott i en lite finare lägenhet. Mm. Eller om jag bara hade haft en liten annorlunda partner eller jobb eller whatever. Då. Och så håller vi på så där hela tiden.
Finns det några så här konkreta tips då, istället för att säga att du får tänka om? Finns det några liksom exempel på situationer man kan göra på ett annat sätt?
Ja, han är ganska konkret. Jag tror att det kommer mer mot slutet. Nu har jag bara kommit hälften. Men
för den här podden läser vi inte, avslutar vi inte böcker.
Precis. Ja, men den här ska jag faktiskt avsluta, och det är helt perfekt att lyssna på när man håller på i trädgården. Nu har ju äntligen jag fått börja hålla på i trädgården. Det är därför jag har lyssnat på så mycket böcker, Peppe. Nu kommer det liksom,
ja, nu börjar det.
Nu kommer det vara på rull här. Ja.
Jag hörde faktiskt igår att här i USA är millennials, du är nästan en millennial, har deras, i och med dem trädgårds, folk köper plantor i, hade gått upp med 30% liksom. Folk köper plantor som dårar liksom, och
det är sant.
Ja, det är sant. Man mår liksom, och det är bra, för man mår bra. Alltså, har man krukväxter inomhus, blir renad om luften, och man blir lugnare av att vara i en trädgård nära liksom, ja, men växter, och oftast lite lyckligare också. Så jag tycker det är jättebra att du pysslar i trädgården.
Ja, men det är faktiskt sant. Man blir lite lyckligare av att pyssla med såna där prylar. Och sen så blir man också lite olycklig ibland då, för att citera Mark Manson, för att saker dör och sådär. Men det gör inget. Det är själva problemlösningen som är livet, menar han då.
Det var klokt sagt av både dig och... Vad sa du att han hette?
Ja, det är typ, jag tänker lite på Marilyn Manson. Ja. Det var jätteroligt om Marilyn Manson hade skrivit en självhjälpsbok.
Jag tänker
allt
på...
Allt suger.
På den här, vad heter han, Mark Maron, som hade What the Fuck-podden.
Nej, ja, just det. Mark Maron.
Ja. Mark Maroon 5.
Nu är det helt. Fasen, nu vill jag verkligen önska dig en glad påsk, som vi säger här i Sverige. Mm. Nu kommer alla människor läsa krim, påskekrim.
Ja, just det. Det börjar väl i Norge?
I Norge är det en genre, påskekrim, men jag tror inte att det är en slump att Camilla Läckbergs senaste bok precis lanserades här nu veckan före påsklovet, om man säger så.
Just det. Alltså påsken är ju, eller jag menar, vi ännu bodde i Finland, vid påsken min favorithögtid. Här händer det inte så mycket, men här i USA, men utom att de vill kränga en massa påskägg och choklad, men vilket jag kanske vill säga påsken i Norden också. Men jag älskar att åka ut till vårt landeställe och men det var så lugnt, våren är på kommande, har man tur finns det den liksom lite grönt och isen har dragit från havet och man får äta jättemånga kinderägg. Det är ju en otroligt
visst
kravlös
ni,
och härlig
visst
högtid.
Visst odlar ni gräs vid påsk? I, och nu menar jag inte cannabis, i, men alltså...
Alltså hash.
visst odlar finländare någon slags gräs? Berätta.
Ja. Krasse.
Krasse, det är ju inget gräs.
Jaha, jag trodde vi skulle kunna liksom förenas i det här, men det är alltså en unikt finländsk tradition.
Ja, vi odlar fan inget väl... gräs här kan jag säga.
Nej, men alltså, det är ju kanske mest en sån här lågstadie och liksom förskolegrej. Men vet man sår frö några innan påsk, några veckor innan påsk, i typ alltså bomullsvadda,
ja,
tror jag.
Typ som man ibland gör med krasse.
Och sen, ja, och sen ploppar de upp. Nu kanske jag har fel, för det är några år sedan jag var där själv, men väldigt mysigt. Och sen ställer man sina påskprylar där i det gräset.
Det är jättegulligt.
Man rökar icke det.
Man kan prova om man har riktigt tråkigt med släkten, ja, på långfredagen. Men vi, ja, ja, men då kan jag säga, ja, att du har anammat även detta. För min dotter, hon håller på att odla krasse här nu. Jag har liksom tvingat, jag har förhäxat, jag har hjärntvättat henne in till att också tycka att det är roligt att odla. För att jag måste ha någon kompis i familjen.
Är det samma dotter som, alltså du, hästar, ja, och odlar grejer, det är två stycken.
Jag har fått hjärntvätta henne till hästar också. Men du, apropå hästar vill jag bara tipsa om en serie som faktiskt går på Finkanalen SVT. Som heter Flocken.
Just det, den tipsade, ja, du mig om också. Det var någon annan som också pratade om det, ska jag se på ikväll.
Flocken med Sanna
också.
Lundell. Och den är naturligtvis kanske inte jättekul om man inte är så intresserad av hästar. Men den handlar om hästar som nästan som samhällsnytta. Alltså det är en, till exempel en ursprungsbefolkningskoloni. Då. Det är ofta väldigt, väldigt fattigt i de här områdena. Det är 90% arbetslöshet, tror jag det var. Men då är det i alla fall en ex-kriminell och för detta knarkarkille som hittade hästar helt enkelt som vägen ut ur detta. Och han använde hästarna för de unga, vilsna, unga männen i området då, som kommer från väldigt trasiga förhållanden. Och så får de hitta tillit liksom genom att ha hand om de här hästarna och rida. Oh, fint. Otroligt fint faktiskt.
Men alltså, det här låter precis som en film som heter Mustang som ploppar upp i alla mina flöden hela tiden. För jag tillgör målgruppen för det, som också handlar om mustangar. För detta fängelse klienter. Ja. Som får rehabiliteras genom hästar.
De är magiska, men det är inte så mycket terapi rent ekonomiskt. Det är lite ångestframkallande.
Ja.
Kanske man kan fånga en vild häst eller något. Jag åkte till Gotland i påsk så att jag kanske kan hitta någon.
Ett russ.
Du, hur som helst, det var ett långt avslut, men det är ju så roligt att prata med dig.
Ja, men detsamma. Snart ses vi IRL.
Det gör vi. Snart är det sommar, försommar. Då kommer ni till Sverige.
Ja.
Tack för att ni lyssnar allihopa.
Glöm ni är inte. Magiska.
Ja, det är ni verkligen. Tack för att ni har tålamod med vårt högst sporadiska utgivningsschema.
Ja.
Ja. Vi hörs. Kontakta oss på Instagram mellanradnapodden eller mejla på mellanradnapodden@gmail.com, eller så finns det en Facebook-sida som bara Peppe har tillgång till.
Ingen annan får vara där.
Nej.
Men det är bra att ni vet om den.
Ja.
Ja. Nej, men det är faktiskt otroligt fint när ni hör av er och säger att ni lyssnar på den. Det gör mig jätteglad. Snart ska vi börja tala om årets bok också. Ska du gå på den där frukosten?
Nej, jag var på den förra året, men jag hinner tyvärr inte i år. Men det ska bli jättespännande. Det finns så, ja, mycket bra.
Men hör du, vi hörs nästa vecka. Ta hand om dig, Karin.
Ta hand om dig. Ta hand om er allihop. Puss och kram.
Puss och kram. Hej då.
Hej då.
Du har lyssnat på Mellan raderna med Gide och Öhman, en podcast om läsning med programledarna Karin Gide och Jeanette Öhman. Glöm inte att du kan mejla dem på mellanradernapodden@gmail.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.